Hej och välkommen till 90 minuter plus tilläggstid. Varje lördag får du ett nytt poddavsnitt fulladdat med fotbollssnack inför helgens matcher och alla stora snackisar i fotbollsvärlden just nu. I dagens avsnitt pratar vi danskjävlar eller dansk dynamit när vi pratar om den nya svenska förbundskaptenen i fotboll, Jon Dahl Tomasson. Hasse Backe, den gamla mästertränaren, kommer hit och ger sina tankar på det, men också om det knasigaste tränarjobbet han någonsin haft. Vi tar tempen inför det stundande Manchester-derbyt och så förstås Svenska Cupen vars gruppspel ska avgöras. I studion tre Strömberg, Jonas Nilsson och jag heter Micke Leijonryd.
Check complete. It's fine. Perfect.
Yeah. Yeah. Wait. On field decision was offside.
What?
Och bomben briserade nu äntligen, som vi har tjatat om det här i snart ett halvår känns det som. Den svenska, nya svenska förbundskaptenen är klar. Han är en dansk jävel eller är han dansk dynamit? Jon Dahl Tomasson.
Det tog lite ni måste veta vad han heter, Micke. Det tog lite tid innan han kom på plats och förbundet fick en massa skit. Och då var Andrea Möllerberg var ganska bra när hon sa: det tar längre tid för stora företag att fixa fram en vd. Det tar längre tid för Sverige att komma med i NATO. Nu är det på gång och jag blev taggad på Jon Dahl Tomasson. Jag hörde dig i Sveriges Radio i veckan. Du har varit med i P1 nu, Therese.
Jajamän, det är väldigt många som är väldigt intresserade av Sveriges nya förbundskapten. Och det är väl delvis på grund av att det har tagit sån tid, och det har ju blivit en grej, framförallt vi i media har ju liksom tjatat om att det här tar för lång tid. Och då är det klart att när det väl är en tränare på plats så är det ett väldigt, väldigt stort intresse kring det här.
Fast jag vill bara säga, om man drar liksom jämförelse med stora företag och vd:ar, om man nu vet att en vd ska sluta ett halvår bort, då kanske man ska lägga en plan för det. Ja. Liten pass.
Men
jag har dålig koll på den här dansken. Mm. Du har bättre koll. Kan inte du förklara lite för mig vad vi har att göra med här?
Danmarks bästa målskytt genom tiderna. Storspelare när det begav sig. Spelat bland annat en av de mest legendariska matcherna i fotbollshistorien. Champions League-finalen 2005 mellan Liverpool och Milan. Tränarkarriär där han har varit under många år danska landslaget assistent under Åge Hareide. Vann två raka SM-guld med Malmö FF och tog dem till Champions League-gruppspel. Blandade resultat i Blackburn här senaste ett och ett halvt året. Jättebra första året, mindre bra nu när han fick lämna.
Men det var för att de hade inga pengar, Blackburn. Han blev lovade förstärkning och fick inte det. Det var att han behövde inte vara kvar lika mycket som han fick sparken, skulle jag tolka det som.
Men jag tror också att han sa ju inför den här säsongen så erbjöd han sig ju att lämna. Men så blev det inte då, och sen så vart det att han lämnade nu istället. Skolad i den liksom nederländska filosofin mycket, både som spelare och gjorde sin tränarutbildning och sådär. Så att han är ju på många sätt det här som alla har skrikit om. En offensivt lagd tränare med stor spelarerfarenhet, stora meriter. En sån här som liksom kan sätta sig i respekt hos de här spelarna som ändå spelar på väldigt hög nivå ute i Europa, många av dem.
Jag tror att Kulusevski, Isak, allihop, jag tror att de flesta i landslaget välkomnar det här namnet.
Det tror jag med.
För då han ser individer, han är inte stark backlinje och kollektivet, han är mer en den fria människans röst.
Jag hörde krönikören och journalisten Olof Lund. Han sa att Jon Dahl Tomasson, han är inte den trevligaste förbundskaptenen.
Fast hans jobb är inte att vara trevlig. Hans jobb är att vinna matcher och få oss uppåt i ranking.
Det är ingen mediekuppe.
Nej, men Olof Lund är ju en sång och dans. Men han är ju jättekul jämt. Alltså.
Kim Källström är ju landslagschefen. För vi har ju det här med språket också. Ja. Mm. Det kan bli ett problem. Så här lät det när Kim Källström blev intervjuad på danska tidigare.
Kim Källström, hvordan synes du I hanterer den kendskärning at I er 11 mot 10?
Ja, det förstår jag inte alltså.
Hvordan var det at spille 11 mot 10? Hvordan synes du?
Jeg tycker vi... Ja, det var en lille match.
I virker utroligt trætte til sidst i kampen.
Ja, det förstår jag inte heller.
Kim Källström kämpar verkligen. Ja. Alltså, han gör
men
ju det.
Inte ens danskar förstår ju danska. Okay. Det är inte möjligt att förstå det där språket. Jag är helt på Kims sida här. Väldigt glad över att det på något sätt då redan är okej i grunden att vi kommer prata engelska med Jon Dahl Tomasson. Det blir också spännande. Det här var ju, om ni minns, att folk blev väldigt sura när Jon Dahl Tomasson var MFF-tränare. Och Discoverys reportrar och programledare och experter pratade engelska med honom. Då sitter ju folk framförallt nere i Skåne och blir skitsura på varför pratar ni engelska med en dansk? Ja. Svaret är, ingen förstår det där språket.
Så är det, vi ska prata danska med, eller engelska med skåningarna också.
Han är också anmält till SFI, Tomasson, svenska för invandrare, så välkommen.
Hasse Backe kommer till studion lite senare. Han ska vi prata också om med, om och kring Jon Dahl Tomasson. Det är rockklassiker, 90 minuter plus tilläggstid med Micke, Jonas och Therese. Och så här sa Jon Dahl Tomasson på presskonferensen igår.
Then we of course have the next thing. I will not be talking Swedish because I want to be understood. But more important, I also want to understand everybody, understand the questions. And I must be honest, if I should talk Danish, probably nobody, no, nobody's maybe not the right word, but not everybody will understand Danish. And if I should try to speak Swedish, sorry, I'm a nightmare. Mm-hmm. I'm a nightmare. I'm very poor. So that's not the right thing. The next thing I would say, I'm looking forward to this journey. This great journey with this great country, with our fans, to create an attacking football mind, a mindset where we want to enjoy the game. The fans should join us on this great journey.
Micke, Jonas och Therese här. Förra helgen, eller i veckan nu i alla fall, så har det ju varit stor cupfinal. En av de största cuperna. Nej, jag tar i nu för att Carabao Cup i England avgjordes.
Ja, ligacupen för oss lite som är lite old school.
Det spelades mellan Chelsea och Liverpool. Liverpool avgår med segern 1-0. Och så här sa Jürgen Klopp, tränaren Liverpool, efter den segern.
These things don't happen in football.
I got told outside that there's an English phrase, you don't win trophies with kids. I didn't know that.
It is
in my more than 20 years easily the most special trophy I've ever won.
Den största, mest speciella kuppen, trofén Jürgen Klopp.
Största sa han aldrig, va?
Ah, okay.
Mest speciella.
Mest speciella trofén han har vunnit, underförstått. Jag är superstolt sådär. Han har alltså vunnit ligan, han har vunnit Champions League, han har vunnit typ allt som går att vinna. Och nu lyfter han då upp Carabao Cup, eller ligacupen.
Han är en känslomänniska, de rusar iväg ibland, hans hormoner. Det är väl för att han kör med alla ungdomar och kids, det är väl det som är grejen. Och han lyckas också med det här.
Jag köper helt att det här är den mest speciella titeln han har vunnit i sin karriär. Han har den här bakgrunden att han ganska nyligen har berättat att han slutar i Liverpool efter väldigt mycket år, väldigt många känslor, liksom... Han är väldigt känslomässigt engagerad och väldigt liksom grundad i både den här klubben och i den här staden. Han vet att det snart är slut. De har en massa mål att försöka uppfylla under den här säsongen. Det är jobbigt för Liverpool. De har mängder av skador. De får skador precis hela tiden. Han tvingas mer eller mindre spela med liksom mer eller mindre lokala killar som liksom inte ens har fyllt 20 än. De är väldigt unga.
Det var ju Wild Kids, det var ju Vi i femman. Det var ju liksom Bosse Hansson sommarläger som sprang in i förlängning. Jo.
Det är verkligen Wild Kids, där stannar jag. Det är liksom Wild Kids som vinner mot ett av de absolut dyraste lagen out there i Europa, i Chelsea. Så mycket pengar som de har spenderat sen Todd Bowley kom in som ägare. Så mycket namn de har köpt, så mycket kvalitet de har köpt som inte visar särskilt mycket kvalitet. Men sättet som den här matchen utspelar sig, spelarna han tvingas spela, han vet att det snart är slut i Liverpool. Jag köper helt att det här är den mest liksom, speciella titeln han någonsin har vunnit i sin karriär.
Den gamla Aston Villa-tränaren Tim Sherwood, känner ni till, han sa så här om spelarna i Chelsea efter den här matchen.
Far too many of these recruitments. It's disgraceful. Some of these players are bang average footballers on 8-year contracts on absolute gazillion pound. They should be nowhere near a Chelsea shirt. Nowhere near.
Gazillion pounds, de tjänar så mycket pengar, han menar ju då på förstås att så här, vad gör de i Chelsea-tröjan?
Bang average, det är väl Tim Sherwoods tränarkarriär. Och plus, alltså Conor Gallagher har bollar i stolpen. Hade de suttit, hade vi haft en helt annan diskussion. Det är små marginaler. Jag är absolut inte Chelsea, snarare tvärtom. Men Chelsea kunde ha vunnit där under ordinarie tid, det ska man veta.
Nu också med veckans gäst, Hasse Backe, välkommen tillbaka till 90 minuter.
Tack. Stort tack.
En av våra mesta förbundskaptener och tränare. Du har ju varit lite överallt. Det har ju varit både Norge och Sverige och Manchester och lite landslag och lite sånt där.
Hade du svårt att behålla tränarjobben, menar du, eller?
Ja, nej, men jag hade så här, jag var på någon föreläsning här och då satt Curre Lundmark och Stigge Salming i publiken. Oj. Så det var ju lite halvstort så där och Då skickar, jag tror det var Lundmark som skickade upp kardan. Så du, vad fan, jag har gått igenom alla lag du har tränat. Snittade du 7 månader i varje lag innan du fick sparken ungefär, va? Men det har varit en jäkla lång resa blev det ju. Fantastisk resa. Ja, men jag är... Den är mäktig för mig, det måste jag säga. I alla fall för en skandinavisk tränare att få uppleva det här.
Vilket tränaruppdrag var det mest freakade? Var det när du var i Mexiko eller?
Ja, det skulle jag nog säga att Mexiko är svårslaget. Liksom,
Vad var det som var speciellt?
Nej, men inledningen är ju liksom så här att när förbundsgubbarna säger så här, ni kan inte gå ut liksom och jogga i parken alltså, för då blir ni kidnappade. Och, det, för nu vet de var ni bor. så Svennis och jag drog på oss kepsar liksom, så här, och de skulle gå ut och jogga lite i parken där. Och dels måste man ju vänja sig med hur högt syrekörret, du vet, man tvärdog efter 12 minuter. Man... Så det tog några månader att lära sig det, men vi fick sluta att jogga utan fick köra på hans gym då i den lägenheten han bodde. För de sa det liksom, är de påverkade, då skjuter de er när de har tagit det. Men är de inte påverkade, då kanske de bara tar stålarna och släpper det. Liksom, så här.
Gud,
så
att, och sen säger de att det skjuts för lite i mexikansk fotboll. Alltså, det är märkligt.
Ja, men vi fick alltså, nu,
var du rädd?
Nu snackar jag på. Ja, jo, lite sådär. För de sa också så här, liksom att varje gång du kommer hem från ett restaurangbesök eller någonting och ska liksom öppna dörren, så får du kolla bakåt att inte någon är närmare än 20 meter. Alltså, så du hinner in och låsa. Det är så, som man var ju så här småskakigt.
Det låter som en mardröm.
Ja, men det är ju lite det. Men nu bodde vi i ett bra område också. Så det var, vi råkade ju aldrig ut för något. Men jag vet, presidenten hade hört av sig till Svennis. Han är ju då den näst viktigaste personen i Mexiko när du är fotbollsförbundskapten. Och då var det ju värsta stridigheter uppe vid gränsen i Juarez. Det är bara kidnappning och då skjuter väl 8 om dagen ungefär. Och då sa han så här, vi behöver lugna folket liksom. Kan inte spela liksom en träningslandskamp mot typ Guatemala där uppe och så vidare. Och det gjorde vi till slut. Inte för att det blev lugnare tror jag. För att, men det, då var jag bang alltså. Ja. För då fick vi inte lämna hotellet överhuvudtaget. Va?
Oh, herregud.
Så att, ja, det var stökigt.
Men vi har ju lite dansk koppling givet att vi har ny förbundskapten från Danmark. Du har ju varit i Danmark i
7 år tror jag.
Har du något roligt minne därifrån som...
Ja, alltid när vi lyckades vinna mästerskapen över Brönnby. Och vi vann ett mästerskap på övertid 1-0. Jag brukar titta om på den. Jag såg den då om det faktiskt bara för en månad sedan. Och bara sitter och njuter lite när Hjaltebo Nörrgård på stopptid på bortaplan i Brönnby gör 1-0 och vi vinner mästerskapet. Mäktigt. Och då säger ju ägaren Flemming Östergård, vi måste liksom håna alla Brönnby-supportrar.
Som man ju gör.
Ja, så att vi tar båten in till Köpenhamn där vi ska fira idag. Så att han och jag åker in i någon stor jävla öppen båt och kommer in i FCK-tröjor in i hamnen i Köpenhamn. Ställde upp och vinkade, säger han. Och det var ju mycket gulblått där Brönnby. Så jag tänkte, vi gjorde ju det också. Sen var det ett satans liv. Alltså, jag tycker inte man var stor i käften då liksom, när man väl kom in där. Alltså.
Sist du var här så pratade du om att du skulle göra en podd, men så verkade det lite bökigt.
Ja, alltså. Det tror jag. Det tror jag inte blir av. Det känns inte... Däremot, vi nämnde ju lite det här, Lasse Granqvist idé här om att sitta och prata lite fotboll med några av oss och göra någon, det är inte någon form av radiovariant kanske, jag vet inte vad man gör, det är ju inte någon tv-inspel, men bara sitta och prata fotboll och livet egentligen, då kan man ju släppa mycket, det känns ju som att då kan det inte klippas bort.
Nej, det vill vi inte göra heller.
Och klippa fel.
Även det här programmet finns som podd. Slänga in den så starta ingen egen podd. För den kommer förmodligen konkurrera bort den här podden.
Det tror jag inte.
Vår podd heter ju också Hasse Backes podd. Vi har kört i flera år.
Den är aldrig talas om.
Du, vi ska prata förbundskaptener med dig nu. Jon Dahl Tomasson. Ny svensk förbundskapten för Sverige. Vad är dina tankar om det?
Jag inledningsvis sa det här är nog ganska bra, och varför jag gör det är att när jag tittar på, förutom Olof Mellberg, det är ju obefintlig konkurrens. Nu är jag taskig mot svenska tränare, men för mig är det obefintlig konkurrens alltså. Mellberg, ja. Jon Dahl, CV, jämfört då med alla svenskar som tas fram, är ju då överlägset. Det är inte någon sån där jättekarriär som tränare, men han har upplevt liksom EM-VM som assisterande. Han har som spelare upplevt EM, VM. Han kan Sverige hyfsat. I och med Malmö.
Just det.
Så det är mycket som är plus för mig. Det måste jag säga. Mellberg hade jag ju gärna hoppats på. Ja. För att då går det på så här. Att jag brukar vara taskig och säga att, i alla fall min erfarenhet, att när en spelare har klivit in i ett engelskt omklädningsrum, en svensk spelare, när han kommer ut 30 minuter senare så är det en ny människa.
Varför då?
Det är en annan personlighet. Det är en annan karaktär. Egot börjar bara bli större och större och större. Och därför så tror jag våra spelare utomlands, när de börjar googla och vi, ja just det, Jon Dahl, den spelar karriären, den har vi respekt för. Mm. Den lyssnar vi på. Det tror jag inte. Nu ska jag inte vara taskig och nämna några svenska namn, men hade de googlat på dem så är jag inte så säker på att respekten hade varit så stor.
Nej, när man alltså, väl Jens Gustafsson har de
jag nämner inga namn, det är du som gör det.
Nej, men skillnaden kanske inte hade blivit så stor heller om man hade tagit någon av de svenska namn som har varit i luften. Liksom. Då kanske inte, nu är ju känslan verkligen att det blir en ny start i det svenska landslaget, att det kommer in någon utifrån och det är någonting helt annat. Mm. Det kanske inte hade blivit den här, men det här ganska stora skiftet som man ändå tycker att spelarna också har gett uttryck för att de vill ha. Vi har ju frågat dem, vad vill ni se i ny förbundskapten? Vad tycker ni att laget behöver? Och Dejan Kulusevski bland annat har ju sagt att vi behöver hitta en ny identitet. Mm. Det hade man kanske inte, det kanske finns större förutsättningar för det med en utländsk förbundskapten med den karriären som Jon Dahl Tomasson har bakom sig än vad det hade funnits med något av de svenska namn som har nämnts.
Ja, jag tror det är intressant att Therese tar upp lite mer media, vad man har undersökt och pratat med spelarna. För jag tror också det är precis det handlar om egentligen. När de väl kommer hem, ny identitet. Sen är ju, efter 7 år i Danmark så kan jag ju säga liksom att danskarna, de säger ju, det är en jävla myt liksom att vi gör Nordens brasilianare, brukar de skrika. Va? Och det är, så här, ja, det är ju så. Och det är ju lite... för mig är det bara rent hyckleri, för de är nästan mer välorganiserade än vad ju svenska lag är nu för tiden. Men de har ändå en lättsammare inställning till fotboll. Och ser man då till Tomassons bakgrund och Nederländerna, och det säger ju alla att går du som ung spelare till Nederländerna så kommer du att formas offensivt. Man skiter fullständigt egentligen i defensiven. Det handlar bara om att göra någonting framåt. Så visst kommer han att ta med sig det. Det är ju hans filosofi. Sen om det kommer att passa in i det svenska spelarmaterialet, det vet vi inte riktigt ännu. Men det blir en ny identitet. Och jag hoppas och tror att det kommer att funka på ett bra sätt.
Mm. Du har en fantastisk tränarkarriär. Nästan över 30 år som tränare i mängder av olika klubbar. Däribland Danmark. Givet Jon Dahl Tomassons intag i svenska fotbollen, så ska vi testa lite hur bra du är på danska.
På danska språket, eller?
På det danska språket, jaha, exakt.
For helvete, man! Kör!
Jag har ett klipp med Jon Dahl Tomasson, om du undrar vad han säger, eller om du vet vad han säger. Lyssna nu.
Spelarna kommer direkt till träning. De klär om hjemmefra, tar de afsted, får en madpakke med. Så det vill säga att vi badar heller inte samman, vi duschar inte samman.
Vad säger Jon Dahl där?
Ja, spelarna kommer direkt till träningen. De är ombytta och klara. Vi går ut och tränar. De har med sig en matlåda, bla bla bla. Och vi duschar inte ens tillsammans och sen åker vi hem.
Ja, men herregud!
Wow. Ja, väldigt imponerande. Jag sa tidigare att inte ens danskar förstår danska. Att det är därför ingen kan förvänta sig att vi ska göra det.
Du vet, jag var ju i Aalborg, där är dialekt.
Jag har faktiskt också varit där. Ja, det var en obehaglig upplevelse.
Det känns ju bara lite som att de är slarviga. De orkar liksom inte uttala, så då bara jävligt.
Alltså, jag ska berätta en sak som hände när Sverige mötte Österrike det var väl EM-kvalet nu senast som man mötte Österrike. Vi åker dit och är där för att bevaka, och då brukar det ju vara tolk på presskonferenser när det är liksom för den här förbundskaptenen då pratar ju tyska. Vi kommer dit och så Ester, som är presschef i landslaget, kommer fram till oss och är så här, det är en tolk. Vi bara, ja, jättebra. Hon bara, han är dansk. Så de har bokat en, alltså det österrikiska förbundet har bokat en dansk tolk som sitter och alltså översätter då tyska till danska. Alla satt och bara så, nej, vi fattar ingenting av någonting här. Så det blev inga texter skrivna från den presskonferensen, ska jag säga. Okay.
Fantastiskt. Bra. Fantastiskt. Men han ska vara bra, eller hur?
Ja, mycket.
Ja, det var mycket bra.
Kan jag.
Byter ämne här nu. Imorgon så är det stora Manchester-derbyt. City mot United. Du har tränat City under din karriär tillsammans med Svennis. Som du brukar påtala, aldrig torskat mot United.
Mot Ferguson.
Mot Ferguson. Ja, okej. Okay, det är där. Berätta lite om liksom... ditt engagemang i United nu, eller City nu, finns det något?
Nej, absolut inte. Jag tror det finns bara en person som är kvar sedan den tiden, och det är Claire Marston som sitter och jobbar med biljettfrågor och så vidare. Det är nog den enda som är kvar sedan den tiden. De har ju bytt ut allt som går att byta ut. Jag har lite kontakt med den gamla materialaren en riktig rockare, Les Chapman, en galning. Så att vi textar lite då och då till varandra sådär. Men han jobbar inte heller kvar som materialare.
Men om du skulle åka till Manchester, då är det han du går och sätter dig på.
Ja, ta en bira med Chapman, det ska man absolut göra. Och kanske någon av de gamla spelarna, Didi Hamann. Men jag tror han är i Tyskland nu för Sky Sport och jobbar där. Möjligtvis gamle mittbacken Richard Dunn också skulle kunna vara aktuellt med en bira där.
Men statusen på City då? Vi har ju pratat om att de bara skulle valsa hem segern i Premier League och nu verkar det svaja lite.
Ja, men det gör de nog inte. De svajar nog, eller svajar, de vinner nog inte bara ligan rakt av, även om de ibland ser mördande bra ut. Jag tänker liksom, aha, och jag tycker väl ändå att offensivt så tycker jag väl bänken ser skaplig ut. Det finns en del att sätta in. Jag blir ju så här, alltså otäckt imponerad emellanåt av dem liksom. Jag känner bara så att alltså, man kan inte gå på halvfart och sen vinna med 1-0. Det finns inga lag som gör det, men känslan är ju lite att City gör det.
Men har United liksom stått att sätta emot imorgon?
Ja, i derby är det ju absolut fullt möjligt, men jag tror också att City med allt de har vunnit, så tycker jag ändå man måste tänka, fan, med tanke på vad de vann förra säsongen, att de ändå är med här liksom i stort sett alla turneringar fortfarande. Och förväntningarna är ju enorma på dem hela tiden, vad de ska prestera fotbollsmässigt. Ingen lag i världen kan göra det, utan de har ju blivit det här laget. När du har en dålig säsong, då blir du 2-3. Ja. Du rasar inte ner och blir 7-8 liksom, utan de ligger ju där uppe hela tiden, och sen nästa år, ja, då vinner vi. Du kan inte vinna varje år, det går inte. Men,
hur skulle City klara sitt VM?
Ja, de skulle nog klara sig ganska bra.
Semi?
Tror att, jag tänkte prata kvartsfinal. Kanske till och med en semifinal. Det är inte omöjligt alltså.
Du, jag läst lite nu sociala medierna, framförallt The Sun, som skriver att när det kommer till tränare, att man ska införa som ett transferfönster för tränare. Det är inget du kanske känner till, men nej, skulle det vara finnas en poäng med det? Det är ju väldigt tränarcirkus just nu. Klopp ska lämna och Alonso håller på med sitt. Och vad ska Pochettino göra? Och
det är svårt. Hur ska man göra då? Finns det någon plussida med det, tror jag? Vad är minussidan eller sånt? Man bör tänka till ett transferfönster för tränare.
Då blir det liksom alltså, kvar.
De skulle inte kunna få sparken under säsong då, eller?
Exakt, du sitter liksom kvar ända tills det här fönstret och då börjar liksom...
Och så är det öppet samtidigt som spelar fönstren liksom.
Ja, kanske.
Jaha, de kan inte bli sparkade under säsong. Det är så det är. Nej, men tänk om någon hamnar helt fel som tränare i en klubb. Förstår du vilket lidande?
Och det blir ju också, på något sätt så är ju, jag menar, mellan transferfönstren så är ju det enda, även om man kan ju verkligen tycka att ibland så sparkar klubbar tränare lite för lättvindigt och att det
fråga
blir sådär...
Hasse, fråga Hasse!
Grekland, 4 månader.
Nej, men å andra sidan så är det ju det enda verktyget på något sätt som klubbarna har när det är någonting som verkligen, man måste ha till en förändring i liksom april. Det enda verktyget man har är ju att göra sig av med tränaren.
Stackars den tränaren, ja, som bara säger, du får, inte, du får vänta till mars.
Jag tycker Therese argumentering är rätt liksom, för jag vet ju också som tränare ibland när man har kommit in fel i något lag, hur jäkla dåligt du mår själv. Du är fan potentiell självmordskandidat emellanåt. Du vågar ju inte gå ut på stan. Om du utomlands har torskat 4 raka och vet media, fansen, är totalt kaos. Du vill ju bara bort.
Har du tyckt att det har varit skönt att få lämna ett jobb någon gång?
Ja, sista året i FC Köpenhamn. Jag hade alltså några månader kvar, hade varit där i nästan 5 år. Och jag kände bara att jag orkar inte längre. Och vi vann ju ändå mästerskap. Vi vann kuppen. Vi var ute i kval till Champions League. Stora matcher. Men i december 2005 så kände jag bara, jag är tvärdöd alltså. Jag orkar. Jag gick upp. Jag förstår Klopp. Nu kan inte jag jämföra mig med Klopp. Men jag förstår liksom att nu är det stopp. Alltså det. Och jag gick upp till Fleming och sa det. Alltså jag grejer inte det här. Jag vill hoppa av ett halvår innan kontraktet går ut. Och då hade vi kontakt med Ståle Solbacken. Han skulle ändå ha tagit över.
Men var du trött på träna jobbet som jobb eller?
Nej, mådde inte bra. Okay. Mådde inte bra liksom varje träning, varje match. Jag hatar matcher. Jag hatar matcherna. Jag håller med Mikael Lauder när han sa det roliga. Som när vi diskuterade fotboll, så han sa det är försäsongen. Få träna och umgås med spelarna, bygga upp någonting och sen kommer vi väl till matchen. Nej, fan, jag var ju nervrak. Aj, det jag hatar matchen.
Man hör att du är AIK också.
Ja, du Hasse Backe, vi skulle kunna ha det här hela dagen, hela veckan och nästa vecka också. Men vi väntar på podden. Så får det vara.
Ja, ja. Ni styr upp den.
Ja, det är bra. Hasse Backe är nära att ha det här. Och Manchester Derby, det är det ju imorgon. Då ska City möta United i det som kallas den där riktiga Manchester Derbyt egentligen. Någon som ska dit, det är Anders Rosén från Citys svenska supporterfalang Citizens of Sweden. Hallå Anders, du är på luren nu.
Hej, hallå hallå, hej.
Är du nykter?
Ja, absolut. Oh ja. Hur många... men det går att ändra på, det går att ändra på. Dagen är lång och det är en lång dag imorgon också.
Hur många City-fans från Sverige åker över för att se matchen på Etihad?
Jag kan inte säga, vi har... inte fått så många biljetter till den här matchen. Nej. För det har blivit väldigt hårt. Liksom, det är väldigt mycket svårare att få biljetter nu. Men jag skulle tro en 10 stycken från vår supporterklubb. Och sen om det är andra som har köpt biljetter på annat håll och på eget sätt, det vet jag inte.
Okay. Vi pratar lite här. Har United någon chans mot City, tror du?
Nej. Nej, ja, man kan raljera, men alltså för det första, derby är alltid derby, det vet vi, det är en klyscha, men City har ju varit lite i framsätet de senaste åren. Vi har haft övertaget, vi vann 3-0 i höstas, vi vann FA-cupfinalen mot United också, men ibland så förlorar vi, men derbyt har ju en alldeles speciell laddning och stämning i stan, men jag tror vi vinner.
Man snackar ju alltid om Rodri, De Bruyne, man snackar om Haaland. Hur mycket har en sån spelare som John Stones betytt för City?
Alltså... oerhört mycket.
Ja,
oerhört mycket.
Är det inte så?
John Stones har ju blivit supporterfavorit också mycket här på senare år, kan man säga. Men han har ju visat sig vara en oerhört komplett spelare. Och det får man väl säga att det är Guardiola som har utvecklat honom till det. Från en stel mittback till en konstruktiv mittfältare som kan ta olika roller. Till och med ytterback har han spelat.
Han ser ju inte ens engelsk ut längre. Han ser ju bra ut.
Ja, han ser bra ut. Ja, men du nämnde Rodri också. Jag tycker man kan kika lite på spelare som Ake, som också har utvecklats väldigt mycket. Kanske inte perfekt tajmad i alla lägen, men väldigt viktig har han blivit just därför han är också väldigt komplett. Han kan spela ytterback, en väldigt konstruktiv inneback, bra på huvudet och så vidare. Och snabb. Mm. Liksom våra nya vänsterspringare Doky, nyförvärv. Kolla honom om han får spela.
Pep Guardiola har en märklig förmåga att alla spelare maxar under Pep. Eller hur?
Ja, han har ju förmåga att ta fram det bästa från spelare. Sen må det så vara att en del spelare som man tar in behöver en säsong, kanske två, en och en halv så där, för att riktigt blomma ut. Grealish är ett exempel på exakt. Det. Han blev riktigt bra säsong nummer två i City.
Ja, han har slutat köra bil på fyllan till och med. Han är en helt ny person.
Det är ju en fördel.
Ja.
Men nu, Anders... Jag var lite skadad och sådär, men det finns flera exempel på det att spelarna blommar ut kanske säsong två under Pep.
Men du Anders, har ni någon ramsa i City för att håna United-fansen?
Ja, vi har ju den här klassiska som sjungs och också på andra matcher. Vi sjunger om derbyt oavsett vilket lag vi spelar mot.
Ja, bring it.
Ja, jag vet inte om jag vill sjunga, men det är ju "We will fight forevermore for Derby Day, United run away". jag sjunger inte.
Nej, jag fattar. Men du, slutligen, hur slutar matchen?
Ja, vi vann ju med 3-0 senaste gången jag var på derbyt, då vann vi med 6-3, en fantastisk match där
det förstår jag att
Haaland,
du tycker.
Nej, men alltså det var en speciell match för både Haaland och Foden gjorde 3 mål var, och det var liksom introduktionsbrevet av Haaland till City supportrar när han gjorde 3 mål i sitt första riktiga hemma derby. Det var fantastiskt.
Anders, vad blir det i matchen?
Okej, jag förstår. Vi säger 4-0 den här 4-0. Gången. Jag ligger lite lågt.
Ja, men det låter grymt. Du får jonna iväg till planet nu så att du kan ta det till mig. Stort tack Anders Rosén från Citizens of Sweden. Och nu för första gången i studion och inte på en dassig länk från Riga eller Azerbaijan i någon så här trasig liten bar. Andreas Richt från Gula Väggen. Välkommen.
Tack så jättemycket. Tack.
Gula Väggen är ju svenska landslagets supporterförening kan man väl säga.
Det är en supporterförening för flera olika landslag, så att vi är både fotboll, hockey, handboll, innebandy, friidrott och så vidare.
Ja, ja, ni följer kappan efter vinden helt enkelt.
Ja, kan man säga. Ja,
vad gör du på dagarna då? Vad hinner du, har du något vanligt jobb? Har du ett riktigt jobb?
Ja, men det här är ett riktigt jobb. Vi var på 58 landskamper förra året. Vi kommer att expandera och vara i 15 sporter här inom loppet av en treårsperiod. Så att ingen rast, ingen ro.
Stackars Andreas kommer hit och blir liksom så här anklagad för att vara någon slags influencer. Så bara, har du ett riktigt jobb också? Eller vad är liksom?
Jag söker jobb. Det här vill jag göra. Åka runt och se svenska landslaget i olika världsdelar. Ja, fantastiskt. Roligt att sitta i den här muggiga studion, det kan jag berätta.
Du ser, det är större sprickor i den här studion än mellan Busch och Skyttedal. Sådär. Men vi krigar på, kan man säga.
Härligt.
Du Andreas, ny förbundskapten nu, äntligen kan man väl säga. Jon Dahl Tomasson tar över. Han är dansk, förstår du vad han säger?
Jag förstår inte ett ord vad han säger, men jag hoppas att spelarna använder engelska så att budskapet kommer fram.
Men vad är liksom känslan nu då?
Jag tycker att det är ett helt fantastiskt bra val. Jag ser inte alls varför skeptikerna och kritikerna liksom säger att det här är någon slags reservplan. Det här är en enastående lösning givet förbundets budget, givet vart fotbollslandslaget för herrarna per idag är någonstans i sin kvalitet. Att vi då lyckas faktiskt ta en förbundskapten utav den här digniteten är ju, ja, det är ju bara en applåd.
Utan att liksom lägga för stor värdering kring de andra alternativ som vi har hört bollats upp, så förstår man ju inte varför Jon Dahl Tomasson inte var första valet.
Ja, det kanske han var, det vet vi ju inte riktigt. Alltså
Mellberg, av det som har kommit fram så verkar det inte så.
Mellberg hade ju någon form av otroligt dåligt kontraktförslag på bordet. Mm. Det kan vi ju konstatera.
Men har Tomasson en annat kontrakt då? För man pratar ju om det här korta kontraktet, att typ om du inte vinner varje match nu härifrån, du kommer få sparken direkt.
Ja, men så såg det ju, återigen, vi vet ju inte, men vi tror ju att det var så det såg ut. Jon Dahl Tomasson var ju kontrakterad av Blackburn. Mm. Och hade en rätt svajig höst, får man säga, och en ännu mer svajig vår. Mm. Så att i takt med att hans resultat blev sämre, så blev väl också möjligheterna till att förvärva honom också större. Det är min gissning.
Men det kanske är så också att Jon Dahl Tomasson är en förbundskapten som han kanske av olika anledningar köper in sig lättare på ett kortare kontrakt än vad till exempel en Olof Mellberg med mycket mer liksom, jag menar, om man tänker så här, emotionell koppling till det svenska landslaget och till den svenska fotbollen, kanske inte liksom köper villkoren på samma sätt som Jon Dahl Tomasson gör.
Andreas, vad skulle du säga, vad är styrkorna för Tomasson? Vad kan han tillföra till blågult?
Ja, men tittar du på hans spelarkarriär så har du ju en vinnarskalle. Du har ju en som faktiskt går ut på planen och ska vinna till varje pris. Hans karriär är ju imponerande, och det är någonting som jag tror att vårat härligt unga, vi har ju ett riktigt, riktigt bra lag på gång nu, det får man ju säga. Ja. Så rycks med i en auktoritet med meriter, och det tror jag precis är vad svensk landslagsfotboll behöver.
Men du, avslutningsvis, hur långt tålamod har alla vi med den här nya förbundskaptenen?
Ja, alltså han får ju en ganska glassig start, det får man väl säga. Att börja sitt äventyr i Nations League Grupp C mot Slovakien, Estland och Azerbaijan.
Alltså det är det så illa alltså?
Ja, men det ska mycket till för att inte ska...
Torskade inte vi mot Azerbaijan?
Jo då.
Ja, okej. Okay. Så att jag pratade, utan det finns inga lätta matcher.
Nej, men vi ska ju inte göra det.
Nej, okej. Okay.
Utan det var väl någon slags loppet är kört, vi skiter i det, mentalitet, gissningsvis. Det var en ganska...
Loppet var kört.
Ja. Spelarna gick inte in 100 och max. Men det tror jag att man gör nu i höst. Och då ska vi naturligtvis gå ifrån den här gruppen med full pott. Vi ska ha 6 segrar där.
All right. Andreas Richt från Gula Väggen, stort tack för att du ville komma hit. Vi hör gärna av oss sen när du står på de där trasiga barerna runt om i världen och följer det svenska landslaget i fotboll förutsättningsvis.
Jag hänger gärna med om du har något deltidsjobb på den här firman du har startat upp. Alltså. Jag är gärna med.
Inga problem.
Vi släpper honom, det är inga problem.
Live från London.
Där hittar vi en nykter Mats Liljenberg. Välkommen till oss. Hur är läget?
Ja, tack så mycket. Och vi flyger ju, vi Fulham-fans, vi flyger lite som på moln här efter förra helgens enkla promenadseger borta mot United. Mm.
2-1 vann ni på bortaplan med. Du satt i en bil med svågen när vi pratade sist.
Just det, på väg till matchen, och då tippar jag ju 3-1 till United, så är lite modest. Men det var ju fantastiskt hur tyst en så stor stadion med så mycket folk kan bli när det görs mål.
Ja, men jag hade ju faktiskt både etta och kryss på den matchen för, alltså för United, men det var ju inte, det gjorde ju ingen glad.
Ska du gå på Craven Cottage idag och se ditt älskade Fulham igen?
Jajamän, vi är ju fulla med självförtroende nu när vi kliver in i matchen mot Brighton i eftermiddag här. Mm. Så det blir spännande.
Du, vad är headlines i London nu då?
Alltså det har ju varit mycket sociala mediesnack, bland annat då efter matchen United-Fulham där. Där Ten Hag var ute i pressen och ventilerade sitt missnöje mot Fulhams TikTok-konto. Mm-hmm. Som tydligen hade lagt ut något klipp med Bruno Fernandes som filmade hejdlöst. Och ja, det var någonting med det där som Ten Hag reagerade över, att det var väldigt osportsligt och att man krävde en ursäkt från Fulhams sociala medieteam.
På riktigt?
Ja. Alltså, är det hans jobb att kommentera sociala medier?
Nej, det var tramsigt.
Men han menar väl på att Bruno Fernandes nu är liksom tveksam in till den här matchen imorgon, och det beror på den då tacklingen som han beskriver det, snarare än filmningen. Det var väl I hope he's okay eller något sånt där hade, och med en blink smiley typ hade ju Fulhams TikTok-konto där skrivit.
Okej.
Ja, nej, men sen så ska man ju ha klart för sig att Fernandes, han är ju en sån här spelvink som springer och viftar väldigt mycket med armarna, och han ramlar och så springer han upp igen och sprattlar med armarna, och ja. Ja,
vi hade en sån med oss förra veckan, vi var på Ulleris med Micke Leijonryd, det är samma sak. Ramlar konstant.
Sprattlar med benen. Ja. Men alltså, sen, vad är det för gnäll på riktigt sådär, när Bruno Fernandes då tjänar miljarder säkerligen och så kan han inte ens stå upp. Sånt där blev jag trött på. Ja, nu fick jag bli
andra sociala mediegrejer var efter Carabao Cup-finalen här mellan Chelsea och Liverpool, där Liverpools ungtuppar då tvålade till Chelseas mångmiljardbygge. Och där var det ju då när Liverpool-fansen firade då, så blev de ju mockade av Chelsea-fansen då, som tyckte att det är konstigt hur ni kan fira så himla mycket efter att ni förra året kallade det här för en jävla plastkupp. När de då åkte ut i åttondelen mot City. Och så har det varit mycket med Ben Chilwell också.
Vem är det?
Det var ju Chelseas Ben Chilwell som muckade bråk där med 20-åringen Conor Bradley ifrån Liverpool, och det har ju slått upp stort att hur kan en stor, stark och rutinerad spelare som Chilwell mucka med inom situationstecken junioren då Conor Bradley. De spelade ju förvisso i samma match kan man ju tycka, så att det borde väl vara tillåtet kan man tycka.
Ja, dagisnivån den är tydlig i alla fall, det hör jag det.
Ja. England i ett nötskal.
Grymt, Mats Lilleberg live från London. Vi hörs igen nästa lördag, det vet du.
Det gör vi.
Nu också på telefonen, där finns Disco Kristoffersson från Aftonbladet. Hur är läget, Disco?
Det är mycket bra. Vi laddar för lite lunch här. Helgjobb som vanligt. Det är fullt tryck. Och så har jag laddat för att snacka mer. Så det är full fart.
Ja, men det är bra. Du får unna dig något gott. Är du också lite laddad för Svenska Cupen imorgon? Jag ser ju fram emot Djurgården Göteborg.
Ja, men ni hånar ju mig här. Var det något för något program sen när ni sa att jag kunde ta ut en vinnare? Och det har vi fått svart på vitt nu att det blev ju jämnare än någonsin. Ja. Det är ju liksom gruppfinal på gruppfinal här nu. Så det är ju rejäla godbitar, framförallt idag då, mellan Häcken och BP. Där är det ju ruggigt oväntat. Häcken tappade poäng, BP i förarsätet. Men Häcken har ju fördel av hemmaplan, men de måste ta in två mål på BP, så att det är flera godbitar att se fram emot.
Men friskriver mig att håna någon, det låter inte som vi faktiskt. Eller?
Exakt. Nej.
Men vad bevakar du mest, eller vad tycker du verkar intressantast, om man säger så?
Nej, men jag ska, det är klart att Djurgården Göteborg smäller ju högt här, men den är ju lite längre fram då. Men det är ju klart att den hade man ju kunnat se på förhand att det skulle bli en ren final där också. Du blir det på Tele2 då, med på konstgräs, och se hur Göteborg hanterar där. De har fått en skada på Lukas Kåhel här också, så kanske inte optimalt för dem. Men då, det är klart, i helgen är det ju framförallt Häcken BP som jag sa. Det är även Hammarby-Mjällby. Hammarbys tredje hemmamatch på raken. Och sen då åker jag till Kalmar för att bevaka Kalmar AIK, den blir ju ruggigt spännande också. AIK som har sett rätt bra ut Kalmar som tappar poäng här lite oväntat mot Örebro, så det räcker ju med, oavgjort för AIK då. Och där har ju, får man ju säga, att Henning Berg och de har fått en bra start om de skulle då lyckas ta sig förbi det här gruppspelet och komma till kvartsfinal. Det är nog precis vad det här nybygget behöver.
Ja. Kommer man kunna dra några växlar? Det är en månad kvar till allsvenska premiären. Kan man dra några växlar? Jag känner ju själv att så här, vinner vi mot Göteborg imorgon så kommer jag säga att det här kommer aldrig hålla, och torskar vi så kommer jag säga att jag visste att det skulle bli så här. Eller är det som en träningsmatch bara?
Just med Djurgården då, så känns det väl så som att där kan man kanske inte dra så många växlar. Där ska det ju in en till stjärnvärvning till dem. De jobbar ju på Samuel Adegbenro, och sen är det ju frågan om de får loss honom då från Beijing Guan. Det är väl ett lån det handlar om där, men han sitter på en lön på 14 millar netto per år, så de måste ju låna honom, och det är ju inte säkert att kineserna vill släppa då. Men det är klart, Djurgården tycker jag inte kan dra så stora. Där kommer det in kvalitet. AIK tycker däremot deras lagbygge i princip klart. Kanske ska in en vänsterback till. De tycker man kan se är hyfsat långt fram då. Sen är frågan om de kan utmana topplagen. Sen är väl lite frågetecken för Häcken. Har inte sett så där jättebra ut. BP, helt okej. Okay. Västerås får vi svaret på nu om de är den nykomlingen, eller pigga nykomlingen som de har visat. Så att det är, några växlar kan man nog dra, men samtidigt då, det är rätt långt kvar. Några lag ska spetsa sina trupper ännu mer, så att det blir spännande race här, dels mot deadline day då i mitten på mars, slutet på mars, och sen då mot allsvenska premiären.
Det är ju vidöppet ju disco, eller hur?
Ja, det känns som att Malmö är övertygad mest då, men bakom där så är det ju vidöppet, och det känns som att Malmö bara ska jogga hem det. Men vi vet där också att om vi tittar tillbaka på åren tidigare och innan förra året, så kommer de i sjua, och allt kan hända i vår kära allsvenska. Så att, men jag håller med, lite mer vidöppet än vanligt ska jag säga.
Disco Kristoffersson, Aftonbladet, stort tack för att vi fick störa dig i lördagslunken. Therese säger att du ska på gymmet sen och träna biceps, för det är det andra du tränar.
Oj, han på där. Nu, jag också lagt på.
Veckans säkra,
i samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år.
Här på programpunkten letar just nu efter en hund som är villig att ställa upp och tippa, som utmanar Jonas i tippning.
Ja, en snygg golden retriever kan jag tänka mig.
Men kan de engelska?
Ja, schäfrar är dåliga på språk, men golden kan det.
All right.
Jag har en säker match.
Grymt.
Match nummer 9, mitt älskade Millwall, som hade ta en poäng på 7 matcher. Sen byter man tränare till legenden Neil Bomber Harris, mästermålskytt i klubben, kommer in och de skrällvinner borta mot Southampton förra helgen. Nu är det utsålt på The Den i södra London. Nu klockan 4 möter de Watford hemma. Millwall vinner säkert match nummer 9. Bankseger för gamla Lions.
Jag plockar match nummer 6, nyss nämnda just Everton, för jag tror att hela den här cirkusen med att de har fått tillbaka poäng gör att de hamnar lite högre upp i tabellen. Helt plötsligt så tror de att de är mycket bättre än vad de är. Så att match nummer 6, solklar Everton-seger. Där har ni det. Och det som vi pratade med Anders Limpar om förra helgen, han har ju spelat i Everton. Och Everton blev ju tidigare under säsongen av med 10 poäng. För att de har liksom fifflat med ekonomin.
Financial fair play brott.
Det här har du skrivit en hel del om.
Ja, brottet som de har begått är ju att de har gått för mycket back jämfört med vad man får göra. Och då blev de fråntagna 10 poäng. Och supporterna var jättesura. Det här överklagades och de fick tillbaka 4 poäng. Supporterna har ju haft under vissa matcher liksom banners och lappar och så här. De har hållit upp där de liksom har då peakat Premier League. Och det har stått på dem att you don't know what you're doing. Så jag satte mig och kollade på det här. Är det någon som vet vad de håller på med? Det är det faktiskt inte.
Nej, det är så konstigt.
För det är så här att de här reglerna om hur mycket man får gå back varje säsong, det är ju så här ekonomiska hållbarhetsregler liksom. De är satta av klubbarna själva. Alltså Premier League är ju klubbarna. Så det är klubbarna själva som man har bestämt att så här mycket får man gå back varje säsong. Och det var allt de bestämde. De tänkte, det verkar som att de har tänkt så här, men det är ingen idiot som kommer bryta mot det här. Det är ju helt omöjligt att förlora så här mycket pengar på så kort tid. Visade sig att det inte alls är omöjligt. Det är inte nog med att Everton har straffats och fortfarande utreds för fler brott, fler säsonger. Det är också Nottingham Forest som är under utredning, Manchester City som ni känner till, det är Chelsea. Manchester City har ju inte då gått back, men det bryts mot ekonomiska regler i fotbollen, men de har inte bestämt någon straffskala, klubbarna.
Det är som så, på dagis.
När man liksom... Så det finns inga regler för på vilket sätt ska du straffas. Det enda regeln som finns, det är att om du konkar, om klubben går i konkurs, då får du 9 poängs avdrag.
Men då har du ju har du gått i konkurs.
Absolut. Mm. Men så att det är otroligt märkligt allt det här. Att det har faktiskt inte varit någon som har haft en aning om vad de håller på med. Det är liksom en oberoende jury som tillsätts för att bestämma straffet när klubbarna går back mer än vad de får gå back.
Och sen när straffet utmätts. Först blir ni av med 10 poäng. Sen får ni tillbaka 4 poäng under pågående säsong. Ja. Det är som när jag sitter på ett HVB-hem. Du har fått 2 månader. Vänta Jonas Hörre, ta en kaffe. Det är bara 1 månad. Okej. Okay. Under pågående
straff. Och det här är ju också, för förra säsongen. Ja. Så att de straffas ju sportsligt den här säsongen för saker de gjorde förra säsongen. Och utreds nu för saker de har gjort den här säsongen. Och det straffet vet man inte när det kommer.
Alla... Det känns som att Reinfeldt har varit inblandad här. Alltså.
Alla småbarnsföräldrar lär sig att om du ska hota med att dra undan lördagsgodiset, då måste du också genomföra straffet. Men det verkar inte den här ligan har tänkt på helt enkelt.
Ja, men de har olika straff under pågående säsong. Det är helt bizarrt.
Ja, de är lika logiska som det här programmet.
Ja.
Bra skrivet, Therese.
Ja.
Ja, vi har hållit på sedan 10 här. Hasse Back har varit här och fyllt våran tillvaro.
Vi har glömt en sak.
Vadå?
En kille från IFK Aspudden som gör succé i Europa och gjort fler mål än Mbappé. Vilken Aspuddskille pratar jag om, Therese?
Vi pratade om Viktor Gyökere som bara häromdagen var med och avgjorde den första semifinalen mot Benfica i portugisiska cupen. Lyssna på det här. Ligaspelet, 17 mål och 7 assist på 21 matcher. Kuppen, 6 mål och 3 assist på 4 matcher. Ligakuppen, 3 mål på 2 matcher. Europa League, 5 mål och 1 assist på 7 matcher. Totalt 31 mål, 11 assist på 34 matcher. Det är att vi har den här tillgången i svenska landslaget som ju snart samlas. Det är helt otroligt.
Men att vi inte pratar mer om det.
Men hörde ni presskonferensen när Gyökere sitter i portugisisk TV? Jag vill tacka Jonas Nilsson, min gamla tränare i IFK Aspudden. Han bara, fast på portugisiska då. Men vilken kille, han är fantastisk. Vad är han värd nu? Miljard?
Ja, men han har väl en utköpsklausul på 1 miljard.
En miljard? Vad är det för summor?
Sporting-supportrarna tycker att den ska vara högre. De har haft namninsamlingar och grejer för att man ska höja den där utköpsklausulen. För de är ju rätt säkra på att det kommer komma klubbar som är beredda att betala.
Mm. Jag tror också att Gyökeres tycker det är kul med Jon Dahl Tomassons framåtlutande offensiva stil i landslaget. Där vi har någonting på gång här alltså.
Ja, det är kanske det som är nyckeln framåt. Lite toppformen, Isak som är frisk och kry och sen en dansk
på tal om dynamit. Nyckeln framåt, du hade en kul grej med Niklas Holmgren.
Ja, alltså Niklas. Jag vet inte om ni såg cupfinalen i veckan nu mellan Chelsea och Liverpool.
Underbar.
Fantastiskt. Och Niklas Holmgren som kommentator i den här matchen. Alltså, om det är någon som kan lyfta en match på ett sätt så är det honom. Alltså jag har aldrig hört någon som går i spin så hårt som Niklas. Lyssna på det här.
Spelar in bollen och det är bra! Men det är Diaz! Det är Diaz! Och där kommer Sterling! Sterling där borta! Sterling där borta! Det är Gallagher! Snett bakåt! Och Nicky i stolpen! Diaz får chansen! Bradley! Och bollen in och skruva! Aho! Kommer Diaz! Och det är Van Dijk! Det är Van Dijk som gör mål!
En liten hyllning till Niklas Holmgren.
Alltså jag älskar den här människan. Och det ska man veta. Vi har ju jobbat i samma tv-hus en gång i tiden. Niklas, alltså många kanske tänker att det här är en act. Att han liksom lägger på det här. Ja. Och att det är liksom, han är sån här. Mm. Alltså Niklas Holmgren, det här är han. Och i den här matchen så var han mer Niklas Holmgren än han någonsin har varit. Otroligt.
Passion på riktigt, ja. Niklas Holmgren.
Vad händer i helgen, Therese?
Eftersom att jag gav en shoutout till min pappa här om veckan så måste jag ge en shoutout till min mamma den här veckan. För hon fyller faktiskt år idag.
Hey! Oh! Kul!
Hon är på väg till Stockholm. Jag ska springa iväg och möta henne vid tåget. Så ska vi gå och äta lite lunch och sådana mysiga saker.
Vad ger du henne för present?
Hon får ju att jag betalar för den här halva weekenden i Stockholm med mat och dryck. Och
umgås med dig.
Bara det är ju present i sig.
Vad heter din mamma?
Ann-Katrin.
Ann-Katrin, jag kan ge en jättefin present. Jag har snott ihop ett 64-radiosystem här som jag kommer ge att alla vinster går till Ann-Katrin. Fantastiskt. Perfekt. Kul. Jag är säker. Millwall-Watford, match 9, säker.
Härligt. Har du något kul i helgen?
Nej, det är det här alltså. Det är det här. Ja, jag kommer sitta vid bordet bredvid med blommor till Ann-Katrin.
Ja, det är bra. Kör lite hopprep och framför spegeln till mellolåtar som vanligt.
Vad är planen, Micke? Ska du se grabben spela hockey?
Det är en viktig fight idag mot HV i Gränby ishall. Så att, det kommer det vara. Nationella serien i J18.
Och sen vad så spelar din grabb i för lag? Det säger
Almtuna, förlåt.
Ja, det försöker du tysta med.
Nej, Uppsala. Det är Almtuna HV i kväll, eftermiddag. Först den, sen laddar jag för morgondagen. Djurgården-Göteborg såklart. Det här är 90 minuter plus tilläggstid. Vi är tillbaka igen nästa lördag. Janne, vem kommer då?
Då kommer Jonas Olsson! Jonas han kommer Olsson. Denna gången.
Vad härligt. Det ser vi fram emot. Missa oss inte som sagt som podd. Podplay och där poddar finns är rockklassiker.